Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Då hälsar jag dig varmt välkommen till avsnitt 218 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Den här veckan är det Pride-yra i Stockholm och jag är glad över att Lars-Åke Wilhelmsson, vars alias Babsan, som är vår kanske största Pride-ikon, gästar mig i det här avsnittet. Jag och Lars-Åke pratar naturligtvis en hel del om just Pride och Babsan, men också om förberedelserna inför hans höstturné Ett liv i rosa, om livet utanför rampljuset, hans äktenskap och om längtan efter att ta hand om någon. Och mycket mer. Vill du nå mig så kan du mejla på anna@hegerstrand.se eller lämna ett meddelande på Livshjulets Facebook-sida. Podden distribueras i vanlig ordning av Acast och klipps av Kim Wirsén. Nu Lars-Åke Wilhelmssons livshjul, varsågod. Välkommen hit!
Tack så jättemycket!
Hur mår du då?
Ja, men jag är pigg faktiskt. Det är kul nu att Priden startar här.
Det här sänds ju alltså mitt i Prideveckan, kan man ju säga.
Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det är så kul att starta. Jag var med på ett litet lopp i söndags och sprang faktiskt 5 kilometer för gick pengar till Regnbågsfonden. Så det var första året de hade Run for Pride. Mm. Så jag fick vara lite uppvärmare där i gymnastik. Pekka Heino hjälpte till och stuffa till diskomusik och sen så sprang vi Djurgården runt 5 kilometer. Och jag var Babsan naturligtvis.
Mm. Och sprang i platta eller höga skor?
Nej, jag hade faktiskt höga skorna bara på min större handväska. Jag hade en strandväska med mig med lite puder i och det gick åt i värmen.
Som du sprang med?
Ja, jag sprang med. Det var jättedumt för den vägde 1 kilo kände jag. Det var jättesvårt att springa med väska.
Det blir bra träning för dig.
Ja, men damer ska ha handväska, det är ju så. Men jag tog mig runt i låga skor faktiskt.
Ja.
Nej, man kom i backen runt där borta där Abba Björn eller Benny bor där uppe vid Djurgården. Är det en backe, då stod det 4 kilometer. Då hade jag 1 kilometer kvar. Då höll jag på att lägga av.
Ja, det är så.
Ja, då var jag trött ska jag säga. Och det rann, det var ju så varmt. Så det är som att springa pälsmössa med den där peruken.
Ja, jag förstår det. Men sprang du i kort klänning då?
Ja, en Camilla Thulin design hade jag på mig. Lite piratbyxor och kappa.
Är det så att Babsan alltid har flotta designers på sig? Eller kan
Nej.
Hon...
Det där är faktiskt, Camilla och jag är fantastiska kläder, men grejen är att jag hade några grejer kvar från när de rev Folkanteatern, så tog jag hem massa grejer och då var det från en pjäs som hon hade sytt till då, som hette Min mamma herr Albin, och då fick jag hem tror jag 2 eller 3 av hennes klänningar och så. Då hittade jag den i källan och den passade konstigt nog till mig, så att det var perfekt.
Hur mycket syr du själv?
Annars så syr jag mest själv faktiskt. Jag fick ju äran att vara med After Dark då i 5 år. Och då gjorde ju Christer Lindar och några kläder till mig också då. Men han sa så här, när du ska vara Babsan då får du designa själv. För sån konstig smak har inte jag, så Christer.
Han tycker inte så, att Babsan har så
nej, hade han gjort klänningar till mig idag hade nog Babsan blivit lite för stilig och snygg. Nej, men hon ska ju vara kitschig och det ska vara mycket färg och mycket rosa. Och naturligtvis rosa. Så att, men nu syr jag också då jättemycket till Tobbe Karlsson som har den här En dans på rosor som nu ska heta Dansa samba med mig.
Just det, och Tobbe är ju känd från Let's Dance.
Ja, så det är alla Let's Dance-dansare med Sigrid Bernsson och den här Kalle Stern och alla de här fina pojkar och tjejerna som dansar med kändisar. Och det är de själva som dansar nu då.
Mm.
Och så ska de hylla Cornelis Vreeswijk i en föreställning som heter Dansa samba med mig. Så det går på turné tror jag, premiär i september. Så det, och det är så mycket, jag och Gunilla, min sömmerska uppe i Furuvik, vi sitter och syvar, det är 240 byten. Och då pratar vi inte om kostymer utan det är hela set. En kille kan ju ha byxor, hängsle, skjorta och hatt liksom. Medan tjejerna kanske har en klänning då, alltså, men det är 240. Så varje har väl över en, vad är det, nästan 17-18 byten. Alltså det är så mycket kläder. Jag har gjort mycket kläder till teatrar, privatteatrar, och fått så här priser för bästa kostym och så här. Men det här är den största uppsättningen jag har sytt till.
Mm. Och det är inte så många som vet, för när man tänker på Lars-Åke Wilhelmsson, då tänker man ju Babsan.
Ja, hon tar all syre.
Ja, 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 hon, det är hon som steal your glory kan man säga.
Ja, verkligen.
Men ditt riktiga jobb, eller den största delen av din inkomst, vad jag förstått, kommer från
från största jobb kan man säga, men tyvärr är det, tyvärr ska jag säga, men det här med att göra kläder och vara sömmerska eller skräddare, det är inte så jättemycket pengar egentligen, utan jag kan ju åka på 3-4 Babsan-gig och dra in nästan lika mycket som om jag sitter och syr i 4 månader liksom.
Vad är det som motiverar då till att lägga ner allt det här arbetet?
Ja, men det är så alltså det är faktiskt kul att skapa kläder och göra liksom från Tobbes, nu då i det här fallet Tobbe Karlssons idé, eller om man får ett manus från någon regissör, liksom jobba in i karaktärer och tänka ut kläder, och här skulle vara snyggt lite 30-talsinspirerat och här kan du, och alltså designa upp och göra, jag tycker det är jättekul. Sen om man inte har så fantastiskt mycket i sylön då, så är det kul att skapa. Och så är det kul när man kan övertala några artister eller skådespelare att, alltså man märker de är nöjda, de kommer in i rollen tack vare mina kläder liksom. Mm. Och det är skönt faktiskt att se.
Är det skönt också att slippa stå på scen?
Ja, faktiskt. Jag är så mycket mer nervös när jag har gjort en föreställning och ska sitta i publiken och se hur de andra i publiken reagerar när de ska se mina kreationer, än om jag står i någon klänning själv, för då vet jag ju vad jag ska göra. Men det är mycket mer nervöst, och så sitter man med mig, nej, titta, kjolen, den hänger, den är lite sned, nej men titta, den hänger på höger sidan, fan, jag skulle ha follat, nej, vad har hänt? Eller, åh gud vad trång det såg över bysten, du vet, jag sitter bara, jag kan inte koppla av när jag ser en föreställning när jag har gjort, för jag hittar alla fel som man kan. Och så säger man till kompisar som, men vadå, hänger, jag ser ingenting, det ser ju jättebra ut, säger de, men titta då, ser du inte att han är sned i follen?
Är du väldigt självkritisk?
Ja, det är jag, ja, verkligen så. Mm. Jag kan bli tokig om jag sitter och ser någon föreställning, alltså det kan reta mig, om jag även inte har gjort det, så kan jag bara sitta och, men hur fan har han sett i ärmen? Ärmen måste ju vara, alltså, så där kan ju inte en ärm se ut på en kavaj eller så här. Då kan jag se att nu har de vänt liksom ärmskärningar. Jag är ju invald i Stockholms skräddarmästargille. Jag är ju skräddarmästare, så då ser jag när det är fel.
Mm.
Det är jättejobbigt.
Och för mig då som inte är så bevandrad i den här världen, vad är skillnaden att vara skräddmästare och skräddare?
Ja, skräddarmästare, jag vet inte om det finns skräddmästare, men skräddarmästare, då är, man är ju, jag har ju inte gått den utbildningen, jag var bara, fick göra ett gesällprov då för den här fina gamla, liksom, det är ju ett gammalt skrå.
Mm.
Och det är jättekul att vara med. Först var det ju bara herrar som fick vara med där, men nu är det ju både damer och killar som är med som skräddarmästare. Nej, jag har bara gått lite tillskärar kurser kan jag säga. Så
man är inte bättre om man är skräddarmästare än om man är skräddare?
Ja, du har ju ett diplom att du är skräddarmästare. Det är väl så. Att det ska väl vara lite finare.
Mm.
Men det finns många skräddare som inte har det diplomet som är suveränt duktiga. Och kan sätta ärmarna rätt i en kavaj.
Ja. Hur funkar det nu då när du sitter för fullt med kostymer till Tobias show och dessutom ska repetera in en helt egen show?
Ja, då brukar jag göra så här att jag läser in mitt manus till min show då, Ett liv i rosa. Så sitter jag och lyssnar på mig själv i liksom så här, spelar in på mobilen så här, någon voice recorder eller vad det heter. Och så sitter jag och lyssnar på det när jag syr Tobbes kläder.
Mm-hmm.
Och då har jag lyssnat så mycket på Tobbes musik innan, med samba och allting, med Cornelis, allt ifrån Höna Nagda till vad det nu är för roliga låtar han har. Så kan jag ju den showen nu så väl, så nu måste jag göra mina texter och så syr jag färdigt. Men jag har faktiskt lagt locket lite på Tobbe, för jag måste komma igång med mitt.
Ja, för det är premiär 11 november kommer fram till.
11 november i Norrköping. Ja. Ja.
Och sen gör du 18 föreställningar på en månad.
Ja, jag vet. Det gäller att hålla. Jag ska ju försöka. Jag kände nu när jag sprang att de här 5 kilometer. Jag borde nog börja gå 5 kilometer om dagen. För att få bort mage lite. Så jag kommer orka dem där. Det är väldigt tajt turnéschema faktiskt. För oss. Vi kör ju nästan 3 eller 4 i veckan.
Är det din första alldeles egna show?
Ja, det är så stort i alla fall med dansar och sådär. Så är det. Jag har kört sådana här singelshow, Lars och en flygel och sådär för länge sedan och gjort med. Och sen fick jag ju vara med i After Dark då, det största uppsättningen jag någonsin har varit med i 4,5 år med Christer i After Dark. Och det var ju efter när Lasse gick bort och sådär. Och Lasse Flinkman då, som var med förut. Men den största egna showen som jag gör är det. Faktiskt.
Mm. Hur känns det?
Ja, men det? Hans Marklund är regissör och han gör manus med mig och vi skriver texter och grejer. Och så är det några killar från manusförfattarna som är med och lägger in lite vitsar här och där. Och Lifeline står bakom hela produktionen då. Och det är ett sånt härligt gäng, Hans Marklund och jag, vi känner varandra sedan 79. Mm. Så vi är liksom så, vi kan varandra helt utan till och vi har samma sjuka humor och vi är samma ålder. Vi är 58, bägge två. Och det kommer att bli, jag känner att det här kommer att bli en jättekul show. Det är så hemskt att säga det. Men jag är så kritisk för att i månader har jag ringt till Hans och sagt. Ja men du det här, vi måste ha, den här är inte bra. Så här, ja men Larsa du måste ju testa det först innan du tar bort det. Nej men jag känner att det här kommer inte att gå hem. Så jag är ju så kritisk, jag är jungfru också.
Ja, det är jag också.
Är du?
Ja, du är född 8 september va?
Och du andra eller?
Tredje.
Ja. Jag kände att det var där i början. Och...
Det är därför det klickar.
Ja, det är därför det gör det. Jag tänkte känna säga tredje, andra tredje var det. Men då
två
var det...
pedantiska perfektionister. Ja.
Nej, men det är så bra, när man håller på så länge som mig också så är det så onödigt att lägga ner tid på manus eller grejer som man känner. Det här gillar inte jag, jag tycker inte det här är roligt. Då kan jag inte övertyga en publik om att de kommer att skratta heller. Så därför säger jag, men Larsa, testa. Du har inte lärt dig den. Läs. Och så gör jag det. Och så ringer jag om en vecka igen. Nej men Hans, vi tar bort hela det där stycket, säger jag. Mm. Jaha, ja, vad synd då. Jag tyckte det var roligt. Ja, nej, det var småkul. Men nu blir det kul, sa jag. Och så lägger man till något nytt.
Mm. Är du med och petar i allt? I
ja.
Allt
ja.
Från kläder till...
Ja, kläder gör jag själv helt. Mm. Till och med sitter och syr. Jag satt igår och gjorde... Jag var lite halvledig på tisdagen där och fick... När träningsverken hade släppt från söndagen och så igår satt jag och sydde på en faktiskt öppningsklänning till mig i showen. Nu blir jag ju så här, blir den färdig nu? Då kanske jag kommer att ha den på imorgon på torsdagen i vad heter det, på den här slagekvällen. Så jag får ju inte bli färdig med det heller. För jag är ju väldigt kåt på, förlåt, men väldigt ivrig på att visa upp
man
grejerna.
Man får säga
ja, ja, man får säga. Ja. Mikrofon, kåt. Ja. Men så att jag får inte visa och även inte kanske börja avslöja mina vitsar och låtar och grejer som jag ska ha med.
Nej, det är
för
klart.
Då blir det ingen ny show, känns det som.
Nej, det är klart.
Så att ett liv i rosa kommer, tror jag, för mig att vara en jättekul grej. Och så har jag, vi hade en sån otrolig audition. För jag jobbar med så mycket dansare under varven då med Surprise Sisters och med After Dark och så här.
Får jag bara fråga, i och med att du lärde känna Hans Marklund 1979.
Ja.
Det var väl i samma veva som du började med Surprise
Exakt,
Sisters?
Exakt, ja det var då.
Ja, och han...
kom från Umeå från början, han och jag från Gävle.
Och han var också med i Surprise
ja,
Sisters?
Ja,
så var det.
Så han var faktiskt en av... De hette... Jag gick med min flickvän och såg New York Dolls i Gävle på Dollhouse. Och då var det Hans Marklund, Kenny Lexén och en tjej som hette Lova. Och så en som hette Isha. Och jag säger tjej, för hon var liksom lite halv... Det var ju en kille, men hon hade fixat tuttar. Och på den tiden var det jätteovanligt liksom, i Sverige att se en... För det, man trodde hon var en tjej. Hon gick jämt som tjej. Men de fyra körde New York Dolls. Och jag och min tjej Berit, vi gick och satt och vad är detta för någonting? Jag hade ju aldrig sett en dragshow då förut. Och det var så roligt. Sen så dröjde det 3 veckor så ringde Hans och frågade om jag ville vara med. För då skulle Isha och Lova dra vidare till Amerika. De var inte kvar. Så då bildade Surprise Sisters.
Hur visste han om att du fanns då?
Han hade sett mig på ett ställe som hette... vad hette det då? I Gävle. Ja, på någon liten källarlokal i Gävle. Stått och mimat och gjort någon playback show. Och då visste han att jag var dansare då. Så jag tävlingsdansade. Och så,
just det, du var ju duktig.
Ja, jag var lite småduktig var jag där i dans.
Och väldigt så, duktig så ringde, var jag förstått.
Ja, jag var juniormästare i tango bland annat. Vi slog faktiskt, vi var i Helsingfors och slog finnarna i tango. Och det är inte tokigt.
Nej, verkligen.
Men, jo, men då ringde Hans och då hade han sett mig steppa och showa runt där. Och kicka och gå och hoppa i spagat. Och då gjorde jag några sådana här gamla klassiska...
Och vad var The Surprise Sisters?
Det var liksom första dragshowen som fanns i Gävle i alla fall. För då hade väl After Dark börjat bara något år innan, tror jag. På gamla AD. De var ju på Alexandras först där. För med, uppe. Men sen så vart ju så att det vi... Jag kommer ihåg, vi öppnade som tre nunnor och så sjöng vi ifrån Cabaret någon låt och så slet vi av oss nunnekåpen och så vart vi några dekadanta korsettflickor. Och,
hur och, landade det här i ändå lilla Gävle 1979?
Ja, det var ju helt sjukt. Det var som fest, du vet. Det var ju långt innan AIDS och HIV och allting. Det var ju bara fest dygnet runt och det var ju värsta kalaset.
Och vad tyckte din flickvän om att hennes kille
ja,
stod
det, i han, hon brydde sig nog inte i början. Det var faktiskt ganska roligt. Hon var en fantastisk tjej och sådär. Vi var ju ihop och jag vet inte varför. Det var när jag började jobba och flytta ner till Stockholm. Jag tyckte själv det var lite chockerande att komma första gången jag var på ett riktigt renodlat gayställe. Liksom. För det var på gamla After Dark då. Där var jag på klubb AD. Och det var liksom, jag stod ju bara gapa. Jag hade ju inte sett sånt där. Jag började väl inse då att det var ju många ifrån min tävlingsdansgrund då. Att när man träffar Stockholms par så börjar jag förstå nu varför de var så duktiga och vicka på rumpan och allting och sånt där. Att det var väl säkert några där som var gay och homosexuella. När jag kom själv till Stockholm och kom ner på första gången på ett sånt här gayställe så var jag ganska chockad. För jag hade aldrig sett två killar stått och kramas och pussas och sådär.
Visste du själv att du var gay då?
Nej, det var liksom... Jag var chockad, men liksom jag tror jag varit lite... Jag förstod utav reaktionen när jag såg det. Så tyckte jag det såg spännande ut. Men jag var nog bisexuell. Men jag tycker det... Jag hatar att säga bisexuell. För jag tror att man är... Jag tror att alla människor kan ha lite bisexualitet. Men jag tycker det är så dåligt. Det är som en undanflykt att säga att man är bi. Men jag måste ha varit lite det tag. För det funkade liksom för mig. För min första killkontakt var ju ingen bra. Det var ju inte liksom... Man fick ju lära sig. Precis som med vanlig heterosexuell kärlek och sex.
Ja, jag tänkte säga första gången man har sex.
Första gången
är
så är ingen bra. Det är liksom så här. Så jag fick väl också lära mig att... Vad man gjorde och vad man tyckte var skönast och det man tyckte om. Liksom. Det är ju precis samma med en tjej som en kille. Liksom. Så att det var väl... Men sen efter ett tag då så... På grund av flytten också så tog det ju slut mellan... Liksom, vi kom ju ifrån varandra liksom så. För att jag flyttade och började i Gävle.
Du hittade ju till en helt ny värld kan man väl säga.
Ja, verkligen. Som var... Och det är så roligt, hon är jättefin Berit. Och jag fick höra, killen hon hade efter mig, det var en jättestor målvakt i Brynäs. Så jag tänkte vilka jäkla kontraster. Det är jätteroligt.
Men då tänker jag för henne, ja. Om man skulle vara ihop med en kille som sen blir gay. Då tänker man ju, vad gjorde jag som gjorde honom gay?
Det är det jag tänker på också.
Eller har
man
bara låtsats med mig?
Ja, jag tror, ja, men det gjorde det inte. För att jag, liksom, jag hade jättefint och jag tyckte om henne jättemycket. Och det var inte, jag har tänkt på det när man ser de här andra kändisarna med Nicka, Eva och Eva. Och så här,
som har barn tidigare.
Jag tror inte alls de har mått dåligt med dem. Men det har nog bara hänt någonting. Att det, ibland så... Som man säger, kommer man ut då på något sätt. Att man blommar upp till något nytt. Jag vet inte.
Idag skulle du inte säga att du är något hetero? Eller bi?
Nej, jo, jag kan säga. Igår så såg jag en sån fantastiskt fin tjej som sprang. Också som var på stan och löpte. Och då tänkte jag, gud vad hon var fin. Så jag kan ju bedöma naturligtvis tjejer och tycka de är fina. Men om jag skulle... gå i säng med dem och rent så här, ja det är klart det skulle alltid, det funkar väl alltid bara någon tar på en tänkte jag säga, men jag tror inte om jag önskar och tänker så tänker jag nog mer på män nu än vad jag ligger och tänker på tjejer. Om vi pratar sex då, så är det nog så.
Och jag vet att du har sagt i intervjuer, dels har du sagt att du är den ständiga eviga singeln,
ja.
Men att du också har relationer som du att du har ett antal relationer.
Ja, jag har haft det i alla fall. Nu har jag väl liksom, jag har väl ett par stadiga om man säger sex kontakter med, ja, som jag har haft väldigt många år faktiskt, som är stadiga. Så det känns ju, jag är väldigt dålig på så här one nights som jag plockar hem bara för jag tycker det inte blir något bra.
Nej.
Första gången. Jag får fortfarande, fast jag är så pass gammal nu, så får jag erbjudanden, och det är ju på grund av, eller tack vare ska jag väl säga, att jag är Babsan då, att de är intresserade av att kanske ha sex om jag var Babsan. Men de här jag har stadiga, jag har två kan man säga som jag träffar, som också gudskelov inte har några partners, utan de är också singlar. För det skulle vara lite jobbigt om de var så att säga i någon relation. Men som jag träffar och har, kallar man det KK?
Ja, men det gör man.
KK-are i så fall.
Hur funkar det med svartsjuka? Och vet den ena att du även har den andra?
Nej, det vet jag inte faktiskt.
Nu vet de.
Ja, nu vet de det. Men det är liksom så här, det har funkat ganska bra faktiskt, fint. Och jag ljuger ju aldrig. Om någon av dem frågar, vad då är det bara jag som du har liksom? Så säger jag det, nej, det är ju så sällan så jag är tvungen att ha någon till, säger jag. Mm. Då är jag ju inte, var det länge sedan då? Ja, det var ett tag sedan, säger jag.
Mm.
Så mer behöver man ju inte veta. Man ska inte veta så mycket om sånt där. Jag tror det är så även i ett vanligt förhållande.
Men jag kan säga, jag har flera homosexuella kompisar.
Ja.
Alltså bögkompisar. Och när vi pratar om deras liksom relationsliv och sexliv och sådär, jag är supergenerad då.
Du är det?
Mm. Ja. Den världen, jag är ju hetero och nu är inte jag singel heller. Men jag har ändå varit singel och det är... Det liggs runt. Jag har också varit på Patricia några söndagar.
Men tror du inte att det är lika? Jag har ju så många heterovänner.
Mm.
Och jag tycker det inte är någon skillnad med dem som är singlar. Det liggs runt ganska mycket i heterovärlden också.
Kanske jag som är präktig.
Ja, jag tror det. Och det är lika med mig. Jag känner mig skittråkig när folk säger så här, men gud vad mycket killar. Och så har jag på Instagrammet Babsan58, lägger jag ju jämt ut, så fort det är någon snygg kompis som kommer och badar i min tunna så kan man ju se bilder från de här killarna. Och det är ju oftast bara vänner och så här, men alla tror då, bara för de sitter och badar i poolen eller hos tunnan så är de mina kex liksom. Och det är ju inte så, utan det är ju vänner som... Ja, till och med vänner som ringer och säger, har det varit ingen bild på mig inte? Nej, du är inte snygg nog, säger jag. Så det... Nej, nu var jag skojar. Men det är det jag menar. Så att det är, men jag tror det är en fördom att gaykillar skulle ligga runt mer än vad en heterokille gör. Jag tror faktiskt det är så.
Ja, jag är ju heterotjej. Så att det är ju också en skillnad.
Mm, för att jag tror att de som, och så är det precis som med allting, att de killar som ligger runt, de gärna berättar och scrollar mycket om det. Och det finns säkert jättemånga heterokillar som inte berättar heller att
de... Inte för tjejer i alla fall.
Nej, inte för tjejer, lite... för de vill vara... Nej. Men sen så är de liksom... Jag tror att det är... Så jag tycker det är en gammal fördom att bögarna skulle knulla mer än en heterokille. Jag tror det är... Sen var det ju i min uppväxt här då på början av 90-talet när HIV:en och AIDS:en kom in. Då var det ju jättenoga med det här med kondom och skydda sig. Och jag tror många vart så här, oj nej fan i mig, ska jag liksom, då hade man kanske nyss kommit ut och så kommer den där sjukdomen, så ska man inte få liksom ha kärlek och bejaka sin läggning, utan då ska man helt plötsligt dra ett gummi över sig helt och vara liksom, som leva i celibat liksom på grund av den där sjukdomen.
Hur hanterade du den perioden?
Ja, jag var ju försiktigare, man hade ju inte oskyddat sex och man hade inte... Ja, man tappar lite lusten, för jag jobbar ju ute på krogen då och jag såg så många som kom som var sjuka. Det, i början innan bromsmedicinerna bet, och det var bra bromsmediciner, det var ju bara sockerpiller en del, de var ju tvungna att testa liksom. Och då såg jag på folk som började bli sjuka på den tiden, och det var ju så mycket döds, jag var på så mycket begravningar och det var ju jättejobbigt. Så man tappar lite självlusten till att ha... Absolut inte någon one night stand liksom. För det var ju som att dra... Du kunde ju... Det var som rysk roulette. Ja, precis. Så att det var... Man vart lite... Sen glömdes det där bort ett tag. Så tror jag att det var ett tag där du började slarvas med att skydda sig. För sen helt plötsligt dök det upp att nu dör du inte längre av AIDS. För att det finns bromsmediciner. Men trots allt så kan du ju få... Du kan ju få viruset och du kan få HIV liksom. Men du kanske inte dör nu längre av sjukdomen. Men du kan ju, har du dåligt immunförsvar och har HIV i kroppen, så kan du ju få, kanske får utveckla cancer eller dö utav något annat. Mm. Det är ju så. Så att det är ju fortfarande en farlig. Du ska ju absolut inte försöka få liksom sjukdomen.
Nej.
Så att det, men så det var. Nej, men jag klarar mig. Knacka, knacka. Väldigt bra då. Och för att jag har hållit mig också till lite tråkigt och präktigt. Och att jag inte tar chanserna när det ges.
Nej.
Utan jag håller mig till dem som jag vet. Och så vet vi vad vi tycker om. Och man, det känns tryggt att vara med dem som, man, som det fortfarande funkar. Mina yngre vänner säger att du håller på med sånt här. Du är ju så jävla gammal nu. Ska du hålla på med det där? Men jag har väl inte något fel. Jag mår jättebra tack vare att jag kan fortfarande vara aktiv och... tycker det är en jättekrydda i livet med sex med
dem
man
tycker om. Du har väl ingen ålder sexualitet?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men sen kan det ju vara många som tyvärr i killar då tappar potensen liksom och får kanske inte funkar så bra.
Mm. Man säger väl att män pikar i sin sexualitet ganska tidigt.
Mm.
Och kvinnor pikar i sin sexualitet typ runt i 40-årsåldern. Mm. För att då börjar man bli trygg i sig själv och sådär.
Men när jag var ung så då visste man ju inte liksom man, nej det var, jag tycker jag har det bästa har varit nu mellan 40 och 60 för mig faktiskt. Och jag är lite som kvinna där gärna då. Mm. Det är det som har smittat av sig. Babsan har blivit, det stämmer med mig och sexualitet då kanske.
Ja, vad betyder Babsan för dig? Ditt alter ego liksom?
Ja men alltså det är helt fantastiskt. Hon tar ju, det har ju blivit, det känns så kluvet liksom, för det har ju blivit som ett förhållande liksom, det är som ett äktenskap nästan, att det är, för det första så har jag den största platsen hemma i garderoben.
Oh.
Lars-Åkes, mina kläder är ju bara en sån här liten, liksom, liten så här för 30 centimeter, sen är ju, tar ju hon all plats.
Och badrummet också.
I badrummet. Ja, hon har till och med ju en egen parfym. En som, Babsan har ju en väldigt blommig och den. Det är någon sån här lind, vad heter det? Det är något märke hon har. Den är jätteblommig.
Och sen har, parfym?
Ja, nej, men det är någon sånt här fint märke. Hypnos heter den. Den är lite skruvad.
Ja, det är
skruvad.
Ju Lancôme.
Ja, Lancôme's så här, någon skruvad flaska.
Är det Babsan som valt ut den? Har du köpt den till
nej,
henne?
Nej, jag har köpt den till henne. Jag tyckte att jag måste kunna stå ut med det själv också. och sen har jag någon helt annat. Jag har väl Eternity eller jag vet inte vad jag har. Nej, jag kommer inte ihåg vad jag har nu. Jag brukar ha den här bodykroppen, hans Terry Magler tror jag, eller vad det är för någonting.
Ja, det finns väl både en kvinna och en manskropp.
Ja, just det. Ja, men det, jag kommer inte ihåg vad jag har. Men i alla fall. Och så, men sen så drar ju hon ändå in mer pengar i hushållskassan också. Så att jag kan ju inte, liksom, hon drar ju in mest pengar.
Ja.
Jag kan sitta som designer och
sy. Hon är din sugarmamma.
Ja, hon är det. Och faktiskt ibland så kan jag tycker om henne också lite. Ibland kan jag tycka hon är faktiskt ganska rolig också.
Tröttnar du aldrig på henne?
Nej, då sätter jag mig ner och ger något nytt till. Antingen får hon en ny klänning. Eller så får hon ett nytt manus. Eller också så ringer det faktiskt nu jätteduktiga låtskrivare. Då har vi haft sån hjälp nu till den här showen som kommer då. Så ringer Larry Forsberg eller de här grabbarna i Gävle. Eller så här, säger vi har två låtar här som vi skulle tänka att skulle passa. Vill du lyssna på dem? Och så har de spelat in och sjungit in då. Och då har det varit, men det är helt klockrent. De här vill vi ha direkt. Så då köper man ut dem och så får jag åka till Gävle och så tar de in orkesterkillar och så lägger man på och så spelar man in. Och jag ska ju sjunga live, så att, men jag lägger också på så jag kan lära mig det sen då, att sitta och lyssna på det hemma.
Mm.
Så har man en backup också om min röst skulle försvinna där i november, december. Mm. Så att jag kan köra någon sorts playback. Jag är så dålig på playback alltså.
Jag vill köra live.
Ja. Det är alltså för mig är det alltså jag kan ju inte sjunga. Det är inte varken Peter Jöback eller Sara Dawnfeiners röst jag har, men det blir, jag är ju ändå en underhållare. Man går ju inte att lyssna på mig för att lyssna på skön sång.
Man köper inte skiva med dig.
Nej, eller? Kanske inte, men jag har skivor. Jag har gjort mer skivor än Anna Bok.
Ja,
mm.
Men Anna Bok har inte gjort så många skivor.
Nej, A, B, C. Nej, men
du har
jag gjort
fler skivor än mig också. Ja, ja nej, men det vet jag.
Ja,
Babsan har hunnit med mycket under åren. Hur länge
faktiskt,
har hon
funnits? Det här genom, från 79 började jag med, 92 började jag. 92 var det. Då föddes Babsan på ZTV 1992.
Av en slump var jag förstått.
Ja,
det
var
att jag glömt bort namnet.
Jag var Baby Doll Karlsson innan, ett blont vår. För jag var med i något tv-program som hette Kullagret på SVT.
Just det.
Med Johannes Brost och Mona Seilitz levde ju då. Det var fantastiskt. Jag var sånt där sketchprogram kan man säga. Och då hade de Babydoll Karlsson, var jag blont våp som varit ner hissad på en måne. Så här. Jag tror det ligger något YouTube-klipp med Babydoll på YouTube. Mm. Kom jag ner på en månskärva så här sitter jag så här. Tiddelidu. Hej, jag heter Babydoll Karlsson. Och då var jag Babydoll Karlsson i ZTVs begynnelse där 92. Och så var det några killar. Och det är så svårt, för vi har diskuterat vem som sa fel, men det föddes ur ett hjärnsläpp. Det var Jesse Wallin, Sven Hallberg och han långa Anders S. Nilsson som var programledare på ZTV där då.
Just det. Det står på Wikipedia att det var han som sa fel.
Det står så där. Ja, det, jag vet, det är det som är. Men jag träffade han en gång och han sa nej, till fan gjorde jag det. Men jag tror någon av det var det. För att, och det är så synd, just det programmet har jag inte inspelat. Annars är alla inspelat på gamla VHS. Sådana här kassettband. Ja. Och då säger jag, nu är det dags, fredag kväll, direktsändning här på ZTV som vanligt. Så vet ni vad som händer klockan 8 i studion. Här har vi live. Vad fan presenterar mig då, tänkte jag. Babsan. Jaha, heter jag Babsan nu också. Då skulle, han glömde bort Babydoll.
Ja.
Och så var det Babs. Så veckan efter, då hade jag bytt peruk, jag hade bytt stil. För då hade ju den här Dame Edna börjat gått på tv.
Ja.
Hon, den här gubben med blå lila håret från Australien. Och då sa jag, det är mycket roligare att göra mig till tant.
Mm.
Så från det här våpet så vart jag en lite... kitschig tant liksom, på en vecka.
Det är ju bra långsiktigt också.
Ja.
Och det... kan ju...
Jag pratar med Christer som är så fantastiskt vacker och är lite äldre än mig men ändå liksom still going strong. Så han har ju vunnit titeln som Sveriges vackraste kvinna.
Mm.
Två gånger tror jag.
Ja, jag kan säga att man har suttit som tjej. Men ja. Också Rickard Engfors.
Ja, när han höll på så var det så
här. Då önskar man ju att man såg ut.
Ja, alltså helt otroligt. Och då är det ju, känns det ju bättre som mig att välja att göra mig till tant liksom, för då behöver jag inte ha de kraven på.
Konkurrens.
Nej, då är det liksom så här.
Babsan får gärna vara lite rundlagd.
Ja, som jag är precis och lite, man behöver inte vara, utan det är, jag tycker det var ett jättesmart val av mig och bli liksom, jag vart liksom 65 direkt när jag gjorde tanten. så jag kan snart har jag växt in i åldern,
ja,
innan
så där. Ja. Och nu är du 58, fyller 59.
Ja, precis. Ja.
Går mot Babsans ålder.
Ja, ja.
Hur ser du liksom framöver?
Nej, men jag,
vad du vill göra?
Jag har ju nästan gjort allt det jag vill göra. Vad som skulle vara roligt att göra igen som jag kände, det är ju faktiskt den här, jag älskar den musikalen. Vi ska göra ett litet medley från den i showen också nu, från La Cage aux Folles. När jag fick spela huvudrollen i La Cage aux Folles i Kalmar och Växjö år 2000, då kände jag så här, men gud, ska jag spela den? För det handlar om liksom lite avlagd, lite en transvestit, en dragshowartist då på det här stället La Cage, som börjar bli gammal. Loa Falkman och Jan Malmsjö har ju spelat och allting så här. Och så frågar de mig 2000-2001.
Mm.
Men nu skulle jag känna att nu skulle jag vilja spela den rollen igen. För nu har jag liksom blivit i den åldern så att jag skulle kunna göra det dels mycket bättre och sen att jag är mer liksom, nu är jag en avdankad, tänkte jag säga. Nej, men alltså, förstår du, jag känner mig mer som att mogen för att spela just den rollen som Sassa.
Mm.
Och så det hade varit, det är nog det enda jag ser fram emot att jag någon gång skulle vilja göra igen. Annars tycker jag får göra precis allt det jag vill. Få sy till de här fantastiska artisterna och skådespelarna och dansarna nu då i den här, och så sy till mig. Och jag hade ju då en audition som var så uppskattad, för man jobbar ju som jag sa tidigare med så många vanliga, med dansare man har jobbat med jämt. Och så hade vi en audition som vi öppnade upp och bjöd in alla liksom. Så vi hade en jätteaudition med Hans Marklund. Och
det är fyra dansare?
Fyra har vi hittat, fyra suveränt duktiga dansare. Som inte man har sett på scen heller innan så där i de här sammanhangen.
Mm. Ja, vad roligt.
Så det är två stycken yngre killar som har jobbat ner i Genève på operabaletten och såna här grejer. Som tar bena bakom öronen hur lätt som helst. Och det är liksom... Alltså, Det är David och Rickard och Johan och William heter de.
Hur mycket kommer du hålla igång då och dansa?
Ja, nu måste jag börja hålla igång igen. Så att jag har börjat öva upp chatchan och rumban. Mm. Och så ska jag stå, så hela låten vi ska dansa jive till, en sorts bugg, står jag och hoppar till i takt. Och så försöker jag sjunga samtidigt så att inte, och så här, nej gud, jag blir flåsig.
Det är svårt.
Jag blir flåsig ändå. Och så ringer jag till Hans, du, kan vi lägga på min stödsång på, nej, säger han, och så lägger han på lun. Du ska sjunga, för då vill jag liksom kanske fuska, jag kanske kunde ha playback i det numret då. Uh-huh. Nej, jag ska sjunga live. Uh-huh. Om jag blir jätteflåsig.
Ja, är det inte lite okej om Babsan är flåsig?
Jo, det är det jag tycker, och det tycker väl han med, men jag tycker att någon gång skulle det vara kul om det lät något sånär bra. Det är kul om folk hör texterna när jag dansar och sjunger. Jag gjorde ju Melodifestivalen när jag var med 2011 i Ge mig en spanjor, sjöng jag ju då. Mm. Och där hade de koreografen satt, så det var ett otroligt stort nummer med någon trappa som snurrade och jag hade matadorer och det var dansare hit och dit. Mm. Och du vet, då var det för mycket koreografi för mig, för jag, dels nummer ett, jag kan inte riktigt sjunga så bra. Mm. Nummer två, det var så mycket koreografi så att det var ju enormt mycket rörelse och så. Mm. Så att jag var ju, men jag kände, hade inte jag gjort det, då hade ju numret varit bara liksom platt. För det, alla vet liksom, Babsan, då ska det vara show och så ska det vara dans och fart. Mm. Så att det var ju inte, jag hade inte gått så mycket bättre tror jag om jag stått rakt upp och ner och sjunga heller.
Nej.
För då hade det inte varit lika kul. Så att det, man, det får vara så, jag bjuder på det.
Ja. Har du någon plan för hur du ska försöka öva upp flåset lite?
Ja, jag ska träna, springa lite. Jag måste ut och, inte 5 kilometer varje dag, men kanske köra lite intervallträning så här. Mm. Springa 100 meter, gå 50, springa 200 och gå lite så.
Kör du själv eller har du någon som hjälper dig?
Jag har haft nu, jag har betat av så många PT:ar, va? Personliga tränare. Så att jag blir ju vänner med dem och så går jag mer ut och fikar och äter lunch med dem. Så att jag måste träffa någon som jag... Nej, jag måste klara det själv. Det är ju en undanflykt det där. Att jag är så jätteduktig på att slingra mig. Mm. För jag har ingen karaktär. Totalt noll i karaktär har jag när det gäller att träna.
När det gäller kost?
Ja, jag lever gott och väl och jag äter gott och går ut mycket och äter. Och jag är liksom... Nej, jag lever så länge jag kan, så att säga.
Mm. Vilken är den största lasten då?
Nej, men det är väl liksom god mat och det kanske vin. Alltså att jag dricker liksom gott vin till maten. Men jag har läst att det inte är så mycket ändå kalorier i det vin. Om man tar ett glas rött om dagen till middagen. Kanske inte är så mycket. Men det är klart det skulle hända om jag kanske skippade och drack bara vatten.
Men det är så tråkigt.
Ja, det är så tråkigt. Det är så trist.
Men hur funkar det i jobbet då? Det blir mycket alkohol.
Ja, det är så tur. Alltså, jag har så många vänner i den här branschen som har tyvärr blivit lite alkisvarning på dem. Och de tar ett glas efter jobbet och de sitter kvar och så tar de ett till. Och de sitter och räknar kassan som servitris och servitörer. Och så här, man sitter och ja, varvar ner. Det är mycket det här med att nu måste jag varva ner. Nu är jag värd det här glaset. Nu är jag värd. Det är mycket så i våran, det här livet, att man är värd ett glas. Mm. Och då är det väldigt många som tyvärr har fastnat lite i det också. Jag tycker jag klarar mig ganska bra. Det var ett tag när jag jobbade i Genève. Där har varit inte. Det var i Osaka när jag var på turné med Surprise Sisters. Då hade vi i Osaka i Japan där nere hade vi 3 shower per kväll. Mm. Och stället hette, bara namnet på stället, Banana Show House hette det. Mm. 3 trappor upp i ett höghus. Osaka... Om man har varit i Osaka och sen kommer till New York, då tycker man New York är blaha blaha. För lilla Manhattan, om du tar 12 Manhattan och slår ihop det, då blir det ungefär Osaka. För de sköt ju ner hela den på andra världskriget. Så de har ju byggt upp värsta höghusgettot i Osaka. Ja, det var jättemaffigt. Och där istället, Banana Show, hade vi 3 shower per kväll. Och det var bara japaner naturligtvis som satt. Vi såg inte skillnad på publiken. Alla hade exakt samma frisyr och samma tänder och samma gråa kostymer och vi showade på. Där var jag tvungen att börja ta och klämma en whisky eller ta en liten jäger eller något så här, innan sista showen. Mm. Och då kände jag, det här går inte. För jag hade ingen inspiration att gå in och uppträda igen tredje gången.
Men whisky och sånt blir man inte trött. Jag tänker att droger är mer effektivt om man vill vara pigg.
Mm, konstigt nog och gudskelov har jag aldrig börjat med det. Jag testade rökt en gång och fick huvudvärk och mådde jättedåligt. Och då var det väl vanligt gräs. Och sen en gång så har jag stoppat fingret i en vit kokain hög och dragit på framtänderna så här, så jag domnade bort i överläppen.
För det är också en annan fördom att i gayvärlden är det mycket droger.
Ja, det har inte jag upplevt alls.
Nej.
Inte. Däremot på vissa kändis, jag har bekanta som bjuder på sånt, som har det tillgång till. Då. Jag har inte då. Och sen
är det så, fest, så är det ja, matbuffé
och så ligger det en liten spegel med ett litet sugrör. Ja, det har jag varit på sådana fester. Men grejen är att där har jag aldrig, jag har varit så ADHD-speedad ändå tror jag. Att jag har aldrig, och jag är så glad för det. Och sen har jag väl inga fördomar för de som, jag tycker bara är tragiskt att man ska behöva ta den typen av droger. För jag ser alkoholen, ett gott vin, ett glas eller en gin och tonic på en fest eller någonting sånt där. Det tycker jag är socialt liksom. Men sätta näsan ner på en spegel och dra en lina. Jag tycker liksom, vad är det för festligt då? Mm. Då tycker jag man har lite problem med att kunna ha kul ändå liksom. Eller vara social utan. Och det tyvärr, sen säger jag ingenting. För det finns folk som kan behärska, som kan har det där också kontroll på det där och kanske dra en lina en gång i månaden eller något då. Men för mig så är det, jag är emot droger. Jag vill, jag kan ta ett glas men jag är faktiskt emot. Så det har blivit att när jag har blivit bjuden till vissa så har jag tackat nej för jag vet att det finns där. Mm. Och då har jag inte gått. Jag har andra vänner som inte har en buffé med pulver.
Har du inte gått då för att du inte vill vara i de sammanhangen eller för att du är rädd för att du skulle hamna dit?
Nej, aldrig hamna. Nej, nej, det har jag. Alltså det, där har jag karaktär när det gäller det. Men nej, nej, det har inte varit det. Jag känner att jag vill lite, ja. För mig, alltså jag är så gammalmodig där, för mig är det brottsligt. Alltså för mig ser jag det som, det är ungefär som att jag skulle köra rattfull eller jag skulle åka mot enkelriktat eller jag skulle alltså begå ett brott. Jag tycker det är fortfarande, eftersom vi har de lagar vi har i Sverige så vet jag att det är, det kanske många tycker är fel att vi inte får röka för att många ser det som.
Det är
som
många en, som är för legalisering.
Ja, för, en, för Mariana, att det skulle vara medicin och man mår bra utav det. Okej, okay, men nu har vi ju så i Sverige att det är förbjudet och då får man väl respektera. Det.
Ja, det, det tycker blir den präktiga delen i mig också. Ja, att, ja men om det är lagligt.
Ja, ja då det kanske jag, nu funkar inte det för mig att röka. För jag fick huvud, jag mådde inte bra av att röka. Och då, då var ju det tur i det då. Men att sen om det är någon som mår bra av att röka då, är det väl, då får de väl göra det i smyg då. Eller, alltså, men det är ju ändå fortfarande tyvärr kriminellt då.
Ja. Ja, det är där jag drar gränsen.
Ja, också. Exakt.
Absolut. Du, jag undrar, för du bor ju både i Stockholm,
ja,
på Östermalm.
Jättefint på Östermalm.
Ja, alltså, på Riddargatan.
Med, Riddargatan, ja. Ja, så fina kvarter förstår du.
Ja. Och så har du ett jättefint sommarhus.
Ja, det är så mysigt. Som jag älskar. Det har blivit mer och mer. Så fort jag är ledig åker jag ju dit. För jag har ingen bil. Jag har bilen står uppe i Furuvik i Gävle. Så jag är väldigt nyttig mot miljön. Så jag åker ju tåg upp då till Furuvik.
Ah.
Så jag byter upp Uppsala där och så tar man ett upptåg så kan jag kliva av i Furuvik. Så jag kan gå till stugan på 6 minuter sen från Furuvik station. Och där är jag så mycket jag kan och det är ett gammalt sommarställe som mina föräldrar och jag köpte ihop. När pappa levde, nu är pappa borta i 2 år. Men då köpte vi ihop. Sen ville jag börja bygga ut det och rusta så efter några år köpte jag ut dem. Så nu vart det bara mitt då. Och så var ju pappa där och hjälpte mig med gräsmattor och grejer ändå när jag skulle komma hem. Men nu har jag byggt till det så nu kan jag vara där året om och så har det blivit ett jättefint fritidshus.
Ja, alltså det är ju verkligen ett riktigt hus med pool och grejer.
Mm, ja, nu
precis
är det stort.
Precis vid vattnet va?
Ja, ligger vi. Det är sötvatten. Det är delar från Dalälven, den här fabriken, Stora Kopparberg, alltså Skutskärsfabriken som tar virke, sulfat och sulfitfabrik där.
Mm.
De gör virke och pappersmassa och pappersmassefabriker. Då drar man vatten in så vi har en sjö som heter Tröskeln och Tröskeln rinner ut i havet. Så jag har sötvatten utanför mig och sen så rinner ut och bara 1 kilometer ner ute i havet. I söder om Gävlebuktens gröna strand. Så det är precis gränsen Uppland-Gästrikland.
Och där är du även på vintrarna?
Mm, då har jag ju lite golvvärme i köket och härligt i badrummet. Och så har jag, tunnan står ju på året om på 39, det är 37 grader sommartid. Sen har jag den 40 grader på vintern.
Åh, vad härligt.
Så kan man hoppa i och mjuka upp fötterna så man är trött efter högklackat. När man har gått i högklackat på jobb så är det så skönt att komma
Och vad betyder kontrasterna då? Att bo för mitt i stan, ligger Riddargatan.
Så nära, du vet, restaurangerna. Så våran port står många och kissar ifrån krogbesökarna.
Ja, vad trevligt.
Så jag brukar gå med hinken när jag hör hur de står och börjar där vingla. Ta hinken och kasta på både dem och på. Ja, automatisk dörröppning. Det var en kille, han var ju helt sjöbröt.
Nej, men du kastade en hinkvatten på.
Ja. Han hade precis börjat pinka. Och du vet, han hade väl druckit så mycket så det tog ett tag. Jag bor bara på en trapp så jag hinner springa ner med hinken.
Ja.
Och så trycker jag på dörren och öppnar. Då slipper jag, då stod jag med hinken. Så gick dörrarna upp automatiskt. Och där stod han bara. Och då kastade jag hinken både på hand. Och, alltså inte hinken, men vattnet. Nej, i hinken. Ja. Och sen gick ju dörrarna igen. Han kunde inte görma då, för då låtsades han stå och prata i mobilen. Han visste, jag bara fejkade ju. Jag pratade ju inte med någon.
Nej, såklart.
Jag stod ungefär som att... Att, ja, kom och hämta. Nej.
Jag trodde du menade att du gav hinken så han kunde kissa i den. Men nej. Det var alltså ännu värre än så.
Ja, nej, han var blöt upp till knäna bara, utav vattnet.
Har du bott på Östermalm länge?
Ja, faktiskt. Jag tror jag nästan nu är äldst utav dem som bor. Det är en bostadsrätt, så att jag tror det är en familj bara som har bott längre än mig där nu. Jag tror det är från, ja, nog är det väl 26 år allt. 26, 27 år.
Mm. Och du sa vi bor där?
Ja.
Du och din hund?
Ja, jag och min hund. Nej, men jag bor väl, eller Babsan tänkte jag väl på då. Som,
ni tre
som
bor där?
Ni tre där bor, ja. Men Babsan har sina egna walk-in closet där. Och...
Bor hon även i Furuvik? Eller
nej,
du lämnar
vet
henne,
du, jag har faktiskt väldigt lite. Jag har en tavla på Babsan i Furuvik.
Mm.
En som är målad så här, lite balt i färger. Men nej, vi har bott där nere så länge. Jag har ju en syateljé där, ett rum som jag syr, som de kom och tittade på från skattemyndigheterna, för de tyckte att det var liksom så, jag fick inte ha genomgång, för då kunde jag använda genomgången privat, för jag försökte dra en del i hyran då ifrån det.
Ja, just det.
Då fick jag slå igen då en dörr så jag kunde inte gå igenom, så nu har jag ju som en ateljé jag drar då där i.
Mm.
De är helt sjuk på den där. Men de kommer hem två gånger, de kommer hem och tittar på allt jag har.
Bäst att du har dörren stängd nu.
Ja, jag har ju fått spika, så vi fick ju.
Men då har du bara syateljé och du har Babsans walk-in closet.
Ja.
Du måste bo stort då.
Ja, det är en stor. Jag fattar inte, vi pratade om det. Tänkte, jag tycker så synd om ungdomar nu som ska köpa någonting i stan. Alltså. Den där lägenheten tror jag fick betala någonting för de här. Alltså, jag tror att det var nog på 480 eller 520 000 för en våning. Då hade jag inte våningen, men då hade jag tror jag fyra rum och kök och toalett då.
Mm.
Och sen så köpte jag när de grannarna skulle flytta, så jag fick den våningen som det var byggt från början. Hela våningen fick jag lägga till 1,2 miljoner då. Men nu vet du, så att sammanlagt så är ju den där värd på bankpapper bara. Jag är ju liksom, jag tror det är 14-16 miljoner den där, om jag skulle sälja den idag. Det är över 120 000 kvadrat. Jag tycker, det är helt sjukt hur det kan bli. Så jag har ju, jag sitter ju på en förmögen, så jag kan ju, jag är ju jättemiljonär tack vare lägenheten, våningen där då.
Mm.
Och jag tycker så synd om alla unga par eller som ska köpa. Men fasiken har liksom 4-5 miljoner och kan köpa en liten lägenhet för liksom.
Nej, och på Östermalm får man inte mycket för 4-5 miljoner.
Nej, gud, nej, det är ingenting. Det är en liten skrubb liksom.
Uh-huh.
Jag gick och mätte på skoj så här. Och så sa jag till en kompis, vet du, en sån här kvadrat är värt, sålde de ovanför mig för 120 000 för en kvadratmeter. Så här.
Mm. Då har du fått 5 kvadratmeter för de där 480 000.
Ja, exakt. Nej, det är så. Men det är kanske inte det vi skulle prata om här. Men det är så synd att det har blivit sån bostadsnivå liksom i Stockholm. Så.
Mm.
Men det kanske är överallt.
Ja, fast Stockholm är väl värst.
Ja, är värst nästan. Ja.
När det kommer till pengar, hur viktigt är ekonomi för dig?
Nej, men jag vill ha så att man klarar sig naturligtvis. Jag tycker det är kul. Och nu,
verkar du ju ha nu.
Ja, exakt. Så om jag vill dra ner på, så kan jag väl flytta upp till Furuvik helt och sälja min våning där på Östermalm.
Mm.
Då klarar jag mig tills jag dör säkert. Men, ekonomi, jag tycker så här. Det är klart att pengar... är ju inte allt liksom, men det är klart det är ett plus att ha liksom lite pengar om man kan röra sig med. Och jag går ju ut och äter mycket, och det gör jag väl mycket för jag lever själv och ensam liksom, att jag är singel och så, men att, för då träffar man ju folk. Men ja, jag vet inte, jag har väl aldrig jag är ganska sparsam. Alltså jag går ju fortfarande och köper. Jag har en vän, jag var upp till min revisor och jag åkte till New York. Han går och köper skor och så här för 1200, 2, 4, jag liksom går och handlar kläder fortfarande på Zara och på H&M och alla såna här ställen. För att jag tycker liksom, jag vill hellre köpa lite nytt då än att ha liksom en märkesjacka för flera tusentals kronor. Mm. Så jag är inte som, jag är ingen märkesbög så där. Jag är inte någon sån här som måste ha. Jag kan inga märken. Nu skulle jag försöka dra till med något fint märke. Men kom inte på något. Jag kan bara sådana gamla klassiska som Prada och du vet sådana gamla. Ja, jag kan ingenting när det gäller märken. Du vet, mina polare kan säga, ja, är det en? Och så säger de någon namn. Inte vet jag.
Så. Nej, det är H&M eller så.
Ja, så här, eller något sånt. Så att jag är inte alls någon sån där märkvärdig. Så jag har inte så dyrt klädkonto. Men alltså det har ju Babsan då. För där syr jag ju för paljettyger som kostar 4, 5, 6 tusen kronor metern till liksom.
Det kan du väl dra på företaget?
Och då drar jag det, tänkte jag säga. Men nej, men så jag är, men nog klart, pengar är kul att kunna ha och tjäna. Men ibland så lever jag också att jag känner, men gud, nu har jag, som hela den här sommaren har jag sagt nej till mycket jobb. Mm. För att jag skulle kunna ladda för min show och sådär. Och då känner man ju det att nu på företagskonto och så här, det minskar ju liksom. För jag får betala moms och grejer ändå så här, varje månad. Och känner, nu lär jag dra åt lite.
Mm. Det är så, därför jag frågar här, för att du verkar vara ganska om dig och kring dig ändå. Jag tänker på de här pensionspengarna som du ju faktiskt gifter dig för att kunna ge till ett bra ändamål.
Ja, ett bra ändamål. Så det var, hon är en jättegullig tjej på banken som Maria ringde och sa, Larsa, du måste göra något. Du vet den här pensionsförsäkringen som jag pratade med dig om. Du vet att du blir av med den om någonting händer liksom. Mm. Ja, men jag har ju skrivit testamentet nu på syrran och säger, ja, men det gäller inte för det. Jag vet inte vad det är för någonting. Men pensionsförsäkring och en sån här pensions... Det är två. Jag har en som, om jag dör så kommer en att gå direkt till syrran. Mm. Men sen är det någonting med någon pensions... grej som jag har som är ganska mycket på över 850 000 som hon sa, du måste vara gift eller ha barn för att annars går den till allmänna pensionsfonden.
Men alltså hur gammalmodigt är det då? Mm. Precis som alla är gifta eller har barn.
Det känns jättekonstigt. Och då är det så här att då säger jag, men så Larsa, nu får du antingen gifta dig, sa hon, så att du vet, för annars så du vet, för vi sätter stopp på att sätta in mer på den, tyckte hon då, så tills det händer någonting då. Ja, då sa jag, då gifter jag mig och så. Ja. Och så frågade en kompis som jag tycker jättemycket om, och han tycker väl om mig på sitt sätt, men han är inte gay då. Men jag frågade, vill du gifta dig med mig? Och han sa, va? Är det ett skämt nu? Eller? Nej, jag vill gifta mig. För att
du kommer nämligen få 850
000. Du kommer att få, om jag dör så här, åh vad bra, då ska vi åka på en farlig honeymoon, sa han, så jag kan ta liv av det.
Ja, jag tänkte säga, är du inte rädd att han ska döda dig?
Nej, och då åkte vi till Paris och hade en romantisk, ja det var jätteroligt. Vi gjorde på skoj, vi köpte ett sån här lås också, ett hänglås som vi hängde på den här bron över Paris. De har de tagit bort nu för det var så tungt.
Ja, jag som läste.
Vi gjorde ett vänskapshjärta. Och så hängde vi på den där bron och hade... Tyvärr så är han ju inte gay, den där killen. Men
han har ju tjej.
Ja, han har tjej också.
Vad sa hon när han gifte sig med honom?
Jag frågade henne också om det var okej. Okay. Ja, vi ska ju aldrig gifta oss, sa hon. Och de visste inte, de bor ju inte ihop heller. För hon jobbar kvar i Sverige och han bor ju i Spanien nu.
Mm.
Så att de ses ju inte så ofta heller. Men nej, det var helt okej. Okay, så då gängade jag med honom. Så att,
har ni ett äktenskapsförord?
Ja.
Ja, jag tänker din lägenhet där. Jag blev lite orolig.
Vi har skrivit det att om jag dör, det är bara de pengarna han får och inga annat. Han har inte tillgång till något. För det går på syrrans testamente då.
Ja, okej.
Okay. Och om han har skulder så ska inte jag ha någon inblandning i det heller, står det.
Nej, det är väldigt bra.
Så vad skriver äktenskapsförord?
Det är det jag menar, du är ju om dig och kring dig.
Ja, det är jag. Men det där var nog hjälp utav andra. Jag hade nog inte tänkt så långt. Så själv.
Vad händer nu då om du träffar någon som du känner att du vill gifta dig
med? Ja, men själv? Då får jag besked. Det har jag ju sagt till Jonathan också. Att om han träffar någon och om de skulle gifta sig så får vi naturligtvis skilja oss.
Men det gäller först när du har fyllt 60 då, eller?
Ja, med pengarna. Ja, jag frågar honom lite så här, men behöver inga pengar då? Jag är lite morsa till honom så här, klarar du det där nere? Vad lever du? Vad jobbar du med? Har du pengar? För jag trodde han kunde säga, nej men du kan skicka över några tusenlappar så här, liksom, så kanske jag kan börja få något. Mm. Men liksom, han vill ju inte det, så jag har inte liksom... Jag tycker det hade varit mysigt att fått skött om någon, tagit hand om någon och betalat lite så han har fått någon För han fick det, stod ju varenda tidning om det jävla bröllopet.
Ja, ja, när jag gjorde min research här, ja, så det var ju det som
dök upp,
när man googlar ditt namn, mm, så kommer din hemsida och så en Wikipedia-sida och sen så är det bara om det här.
Om bröllopet, ja. För han, ja, är ju så mycket yngre och jag tycker han är ju vacker som en prins. Han var ju så här MMA-fighter och jättefin kille. Och han har så fint hjärta. Det värsta är att han... Att man inte kan fixa något tablett så människan blir bög liksom. Det hade varit bäst om man kunde vara gay också, så vi, mm, kunde vara ihop på riktigt.
Ja, det hade varit din önskan.
Det hade varit min önskan.
Sökandet hade varit över.
Ja,
hur kommer det sig att det blev han då? För jag tänker att
nej, han är den bästa. Alltså en sån här kille, när jag var uppe i Furuvik där jämt, och han var min personliga tränare också ett tag. Mm. Det var så vi började umgås. Och så börjar han hänga. Och han är så omtänksam. Han är, bryr sig. Det är en riktigt fin vän. Han är, och så han är, vi har väldigt mycket samma åsikter om saker och ting. Så vi börjar med att vi satt bara och snackade om hela, om livet, om världen, om jorden och hela allting. Och så hade vi väldigt mycket samma liksom tankar om allting.
Mm.
Och sådär. Och han lever liksom ett jävligt schysst liv. Han jobbar bara så han har pengar till mat och hyra där nere i Spanien. Alltså ganska sunt. Jag tror vi människor här är så mycket karriär och vi ska, som du säger, spara pengar och vi ska ha ett mål. Vi ska ha fina bilar och dyra kläder och kunna köpa den ena motorcykeln eller båten eller så. Han bara liksom lever för att ha kläder på kroppen och mat i magen liksom. Mm. Jag tycker det är ett jäkla fint tänk.
Mm.
Istället för att fastna i sånt här ekorrhjul och jobba för något företag som bara känns, alltså bara, jag tror man inte är lyckligare. Jag tror att han mår jättebra där nere, för annars skulle han ju komma hem igen.
Ja.
Och så, men jag hade jättegärna velat skämt bort han lite mer, för jag tycker, men han, vi har jättefina samtal när vi pratar och sådär.
Mm.
Så det är kul. Han var, sen har jag väl liksom, efter det där hände så har jag, kan säga, blivit erbjuden av fyra andra, mm, som har jättegärna velat gifta sig med mig när de hörde att de skulle få de här 800 om jag kilar vippen då. Men det var inte, då var jag redan gift, så då var det för sent. Ja,
då var det för sent.
Ja.
Men just det här om att du skulle vilja ha någon ta hand om och, ja, sådär. Är du öppen för att träffa någon?
Ja, det är klart man är, men jag har ju blivit så ensam. Alltså när man har levt så ensam så länge. Det är fel att säga ensam, jag känner mig inte ensam, men när man har levt själv så länge då, ja, så är jag liksom, man har ju kommit in i sådana rutiner. Jag tycker, vad ska det vara för människa som ska kunna glida in i, men man kanske inte behöver bo ihop fast man är ihop. Jag tror att jag skulle ha jättesvårt att, och Babsan skulle ju vägra att ta bort delar av sin garderob för att släppa in någon annan.
Såklart.
Men det är klart man skulle vilja vakna med någon ibland och liksom så här och kunna, jag är ju väldigt, du vet hur man är som jungfru, man vill ju ta hand, alltså har jag någon som sover över, även bara en kompis, så är jag uppe och fixar frukost och donar och så att det står färdigt och springer ut och köper färsbröd i närmsta 7-Eleven och så att det är färdigt när de, så smyger man in och väcker, är du vaken liksom så här, och så. Jag tycker om att pyssla om och ta hand om. Mm. Men jag har inte, nu har jag lilla Brisse, min lilla hund, jag får pyssla om då.
Ja, Brisse, är det, vad heter han, Brixton?
Ja, Bristol. Ja, men jag kallar han Brisse. Han är uppe i Furuvik nu under hela den här veckan.
Mm.
Så han slipper vara i den där parken då.
Ja.
I Pride.
För ja, han är aldrig med i offentligheten, det är inte Babsan.
Nej, han har ju varit med på vissa tv-program och sådär, Brisse, men han är ju jättesocial och trivs, men du vet, det blir så hög, när parken dunkar igång efter 5 så blir det hög musik och det är inte, jag tycker det är inte bra varken för hundar eller små barn att vara i de där miljöerna. Mm. Det blir lite för stimmigt och sen när folk börjar dricka lite och sådär, jag tycker då kan de få vara på landet och ha det mysigt istället.
Åker du upp till Furuvik efter den här veckan?
Ja, kommer jag göra. Jag kommer åka direkt. Antingen efter paraden på lördag. Det gjorde jag förra året. Då tog jag smink av och åkte hem. Mm. Jag tror jag var hemma vid 10 på kvällen då. Sen så åkte jag ner till Patricia på söndagen. För jag kände mig, gud, jag hade ju gått bort. Vi skulle ju ses och jag tar liksom en avskedsmiddag.
Håller du fortfarande i kvällarna?
Nej, jag gör inte det. Jag är där, jag är kvar lite som ett sånt här galjonsfigur för båten då på söndagarna. På lite utskick och när de blir inbjudna på födelsedags. Man får ju så om man är medlem.
Det får jag.
Ja, det får du också. Mm. Men jag kommer att vara där faktiskt nu. Jag var ju där igår då för de här volontärerna som hade liksom en fest då, som då uppträdde jag lite ideellt för att de som jobbar hela veckan nu med det där då. Och så några är nog trötta idag här på onsdagen som har varit där igår och festa. Men däremot så har de också skumparty på. De har ju också sina kvällar med för grejerna här då. Mm. Men söndagarna, jag var i sammanlagt i 20 år var jag där nästan varje söndag utom någon om året jag var borta på semester. Mm. Så 20 år fick räcka.
Jag har ju varit på Patricia på olika veckodagar.
Ja, ja.
Och ofta så är det ju när sista nattklubben någon annanstans har stängt. Så man kommer dit. Så man har väl inte superbra minnen.
Nej.
Men det är ju söndagarna som är den bästa festen.
Ja, som är bästa. Det är ju det. Mm. Och den är ju så fin, den där båten. Jag läste lite historia om den. Den har ju varit med om så mycket. Den var ju ute i andra världskriget och plockade upp. Alltså den har ju en enorm historia om man läser liksom. Då var jag inne på Wikipedia och såg faktiskt om den här. Låg ju uppe i Luleå också i några år som restaurangbåt innan den kom ner just till Stockholm.
Mm.
Och nu ligger den ju så vackert där nedanför Münchenbryggeriet, så ser man ju hela. Den flyttar ju från Slussen in där nedanför, så man ser stadshuset på andra sidan och så där ligger där nere vid Södra Mälarstrand. Jättefint där.
Jag bor på Mariaberget. Jag bor precis
ovanför
där. Så jag promenerar alltid förbi när jag ska gå bort till Tantolunden.
Ja, så ja, just det. Ja, vad kul. Ja.
Och jag kan säga på somrarna när vi sover med öppet fönster.
Då hör ni.
Då är det mycket fyllon som går förbi när vi är fem, halv sex på morgonen.
Allvarligt. Ja. Så det är ju det som de har lite. Och ändå så har det ju skett mindre stök nu sedan de flyttade från Slussen. För det var lättillgängligare att gå ner för folk från Slussen.
Mm.
Så nu har de mindre problem med det faktiskt. Men det är klart, det är för folk som vinglar hem ändå.
Ja, precis. Alla ska ju ta sig hem från den
båten. Hem, ja, precis.
Och då kan man känna så här, åh gud vad härligt, jag skulle vilja vara dem.
Skulle du känna så?
Ja, jag kan känna så. Jag fick barn för ett år sedan, så att det blir inte så mycket.
Nej, gå ut. Du som mig, där är vi lite lika också. För du vet, när jag öppnar balkong, jag har balkong i Mokgården där på Riddargatan. Då hör jag musik så här nerifrån. Collage och så här som du vet, som dunkar upp i deras och hör musiken ner från Berzelii park och
de är ju med lite
ja, och då sitter jag, mina grannar ner och de spelar sök, nu har jag skickat in en och jag tycker tvärtom, gud vad mysigt, vad kul de har och så ligger man i sängen och så hög musik är det ju inte, så man hör dunket lite så här. Men jag tycker det, varför ska man vara så där bitter, man måste leva när man lever och tycker det är jättekul om man hör barn skratta eller folk ha kul, att man är lycklig liksom, det är ju vad livet går ut på.
Ja, och väljer man att bosätta sig i stan så,
ja, så får man ju räkna med det. Sen är det de som kissar då ibland, men de får ju sina straff ibland snabbt.
Men det handlar ju om allmänt folkvett.
Exakt. Jag tycker så här, jag har själv kissat på stan utan att hitta toalett, när det verkligen, jag var bara tvungen. Då ställde jag mig mellan två bilar där det var en sån här vatten på ett sånt här avloppsrandigt, vet du, så här, där regnvattnet åker ner. Ställde mig och kissade. Jag tänkte, om någon kommer att ta mig här nu så pinkar jag inte på bilen. Jag pinkar ner i en gatubrunn liksom.
Nu får jag en bild i huvudet. Om du är Babsan, står upp och kissar?
Ja, men då var jag Lars-Åke. Då var jag Lars-Åke när jag kissade.
Ja, ja, ja.
Och jag skulle aldrig pinka mot en vägg eller något sånt här. Men just ner i en sån där mellan två, nästan mitt ute i gatan mellan två bilar stod jag och kissade ner. Och då skadar du inte någon. Där rinner ju allt vatten ner liksom.
Ja, exakt.
Men stå och pinka inne i portar och grejer, det tycker jag är inte så kul. Nej, men Babsan, nej, jag har nog ställt mig någon gång inne på när det har varit kö till Damuggen på någon premiär, när jag har varit Babsan, då har jag kunnat ställt mig vid rännan och kissat som Babsan. Och då ser man ju så här, killarna är lite så här, du vet när man drar ner strumpbyxorna och ska stå, det är jättesvårt. Så här, man rullar ner strumpbyxorna, står vid pinkrännan där och
i klackar
och det är en rolig bild faktiskt här med. Det är en klassisk bild tror jag när man ser någon sån här. Jag har sett det på någon affisch när någon dragartist som står och kissar vid en pissränna. Så här.
Mm.
Jag kanske ska göra det. Jag kanske blir min nya affisch till Ett liv i rosa.
Och så svartvitt och så bara rosa.
Ja, bara rosa. Nej, det ser lite för kinky. Det blir så mycket glitter och glamour i min show nu så det skulle inte stämma med själva showupplägget.
Nej.
Faktiskt det. Nej, men det jag står nog. Jag tycker det är jobbigt att gå på allmänna toaletter även som Lars-Åke. Och så jag är jättenoga och jag tar alltså är det en sån där handdukstork bara med luft, då drar jag ju toapapper och torkar runt där man ska se. Så jag tycker det är jättesvårt att sätta sig på. Då oftast är de ju inte så jättefräscha.
Nej.
Och då tänker man, vad är det för folk som liksom skvätter och har sig? Undrar hur de har det hemma. Alltså jag tänker alltid så när jag kommer in på en ofräsch toalett. Den här människan som har gjort det här, gör han så här hemma också? Om man skvätter bredvid en och torkar man inte upp det? Eller liksom så här. Jo. Jag fattar inte vad det är för. Att man ska bli så, liksom så slarvig när man går bort eller ut. Det är trist.
Du, om man vill träffa dig nu under Prideveckan.
Ja, då kan man ju antingen då, jag gör ju ett nu ikväll här nu då, då ska jag ju vara först och vara på invigningen lite snabbt då.
Men vi pratar alltså onsdag.
Ja, på onsdag.
2 augusti.
Mm. Då är jag ju då i parken en stund, men sen åker jag i diskjockey på Solstugan som ligger ute vid Fredhäll. Det är jättemånga ställen nu som är så här. Det är jättefint där. Det är Niklas Berkas heter han som har det där stället med sin syster. Och där har jag varit nu i 3-4 år i rad. Så kör jag, är jag DJ. Och då har jag verkligen CD-skivor med mig. Jag står inte med någon spellistras utan jag kör CD-skivor. Och så kör jag och så.
Är det slagermusik
då? Ja, mycket. Mm. Mycket tokigt. Mm. Och så har Hans Marklund, min regissör nu då, bränt en skiva också så här, med som han har gjort remixat lite, med lite så här, som jag kan sätta in när jag får sätta och äta middag där också.
Ja, så
jag
det sitta... ihopmixat allt.
Ja, då är den ihop. Sen ställer jag mig när jag äter färdigt och så kör jag och blandar skivor och sådär.
Mm.
Och där är jag, men sen så kommer jag ju vara i parken jättemycket upp i det här då, det så kallade VIP-hyllan där jag har fått rumstrera mitt emot stora scen.
Så där har du en VIP-hylla, men det kan inte vem som helst.
Jo, komma. Man kommer upp det. Men jag tror det är lite krav. Om man ska sitta där så måste man beställa in det här bubblet. Liksom.
Ja, just
en
det.
Viss champagne. Jag tror inte du får gå dit och bara sitta och dricka. Det är ju liksom därför det är VIP då, att du lär köpa en flaska.
Just det.
Sen kan man ju stå nedanför det och så. Men, det är liksom, men är man riktigt trevlig så får man komma upp och hälsa på mig naturligtvis. Och jag kör ju inte bort någon. Men reglerna är så, de som har... Att man måste få sitta där och köpa hel, vad säger man, hel, ja, en champagneflaska. Ja,
men det är väl ändå fair?
Ja, på något vis så är det ju det. Det är ju liksom en, det är ju många som tycker att varför. Men någonstans, det är det enda där det är VIP liksom. Då måste det ju vara lite speciellt då.
Ja, och sen så är du ju såklart med i paraden.
Ja, så är jag med i paraden på lördagen. Det kommer jag ju vara, absolut.
Mm.
Så att det är, och då åker jag med lilla vespan, den lilla rosa vespan.
Åker du med något speciellt företag eller
är det... Nej, det är ju Patricias vespa. Och vi brukar inte göra så mycket stort så här liksom. För jag har betalat avgiften 2000 kronor för att köra den där vespan.
Mm.
Och det är inte liksom att jag är ju dålig. Vi pratar ju om det här med poddar och så. Jag är ju så dålig på det här med för sponsorer och grejer. Och jag står ju oftast för allting själv.
Ja, då har du kunnat trycka på en logga på den där
vespan. Ja, exakt. Och tagit 4000 av dem istället så har jag fått.
Ja, för det är ju någonstans, visst man tittar ju på alla i tåget, men du är ju en av höjdpunkterna. Mm.
De ringde en som var inkopplad från QX tror jag det var, som ringde till mig, Lars, jag vet att du är mest taggad, var det förra året eller någonting, 2 år sedan, som du var mest hashtag Babsan, så att jag var den mest fotograferad av alla i tåget. Liksom.
Ja, men det kan jag nog säga, för man lägger ju alltid upp Instagram-bilder och så när man kollar på tåget, och då, ja, du har nog varit med på alla mina Instagram-bilder, för att det är så symboliskt.
Ja, liksom. Men det blir, och så tror jag att det här med vespan ett år, jag tycker tåget går så sakta, lite kritik tycker jag, att det ska ta så lång tid av att spärra av Stockholm i 4-4,5 timme för det här tåget.
Ja.
Och jag tycker det att vi skulle kunna ha lite krav på att det skulle gå fortare och inte vara några luckor. Så när det vart stopp, jag stod på Kungsgatan i 15-20 minuter i kö där upp mot Hötorget, då började jag åka med min vespa fram och tillbaka och fylla ut. Så jag menar, de som hade missat mig första gången hade ju chans att fota mig 2-3 gånger till.
Det är perfekt.
För jag bara åkte snurr, för att det var så tråkigt för folk också som står och vill se paraden. Mm. Det får inte vara stopp i en parad liksom. Nej. Så det är kritik till den här... tycker jag, paraden ska flyta.
Tappar lite stämning.
Oh ja, det tappar stämning och så hör man någon musikbil, någon som har musik där borta, och så är det tyst och kanske 200 meter.
Jag tycker ju så synd om de här som går bakom de här feta monster lastbilarna med sina ljudanläggningar, för där är det ju fest.
Där är det fest, ja.
Och sen så de här bakom som går liksom så här. Musikförbundet bara med sina blockflöjter bakom.
Jag har tänkt så också.
Det är så taskigt att lägga dem bakom.
Ja, det blir, jag vet, men det är nog hemskt svårt. De gör ju ett jättebra jobb, de som försöker sätta ihop de här kvar. Men lite kritik att det skulle vara tvång att det inte får bli stopp i paraden liksom. Mm.
Och kommer du vara i början, mitten eller
slutet? Jag vet inte än. Jag har inte fått någon sån lappen.
Nej. Okay.
Så det får man för placering. Det lär nog vara färdigt nu i dagarna.
Mm.
Naturligtvis.
Mm.
Så att det får jag reda på vilket startnummer jag har.
Vad roligt.
Men man kan inte missa mig. Jag har inte bestämt klänning bara vad jag ska ha. Sista hade jag ju första gången åkte jag ingen klack. Jag åkte alltså ett par sandaletter med strass.
Ja.
Så att jag kunde ha fötterna nere och på vespan. Ja, eftersom det går så sakta så kan man inte... Hade jag fått kört i 10 km hela tiden. Men du vet, jag fick nästan ha fötterna i backen hela tiden.
Mm.
För att det stod ju så still mycket. Och då har jag tagit nu ett par platta skor.
Ja.
Så skönt.
Ja, och så någon riktigt glammig klänning.
Ja, så ska han ha glammigt.
Blir det långt eller kort?
Nej, men det blir kort. Jag måste, men sist hade jag inga
strumpor. Försöka hålla ihop
igen ja, lite på väspan. Nej, jag tycker det är vinden fläktar under kjolen. Men jag har säkert på mig någon underbyx. Jag ska inte vara som kiltarna, som skottarna. Aha,
det vore lite kaxigt annars.
Ja, jag kanske skulle ha en rosa kilt. Det kanske jag skulle sy. En kilt, en så här skottsrutig yll. Nej gud vad varmt förresten. Nej det går inte.
Nej det ska bli varmt då.
Ja det ska det.
Nu i helgen.
Nej men jag ska ha nå. Förut hade jag knutit sådana här ballonger också i Halloween som flög så här. Vad säger man? Gasballonger.
Ja, just det. Ja.
Men efter ett tag jag fick blåsa dem kvällen innan. Och så då när jag skulle knyta på hade ju några så sackat. Så de hängde ju mer neråt än, du vet, gasen går ut på något vis så här. Så att de såg ju som trötta snoppar som hängde efter passet. Så vi får se om jag ska ha ballongklase också.
Ja.
Sen om vinden vet du, blåste det. Hade den knyter bakom mig då på vespan. Så blåste ju ibland så jag fick ju ballongerna framför mig. Så jag såg ju liksom ingenting.
Så då är det kanske tur att det går långsamt.
Ja faktiskt.
Ja. Men vad roligt. Då vet alla var man kan hälsa på dig under den här veckan.
Ja absolut. Och det blir då. Ja det kommer vara. Jag känner det. Det var en dam faktiskt som sa så här till mig när vi sprang som jag varit lite fundersam. Undrar hur många som tänker så att är det, varför ska ni ha ett eget lopp? Hon kommer att fråga på den här Run for Pride.
Mm.
Så kom och varför ska ni, ni har väl vanliga ben och kan springa vilket lopp ni vill. Ja, så ja, men nu är det här liksom lite starten på Pride-veckan och att det är liksom pengar som man anmäler. Så giften går ju till välgörenhet. Det går till den här regnbågsfonden som jobbar för mycket för de som är förtryckta i andra länder, sa jag sådär. Ja, men vadå, det är väl, ja, det är ingen, alla ska vi få vara som de vill. Ja, det tycker ju vi med. Så
det är därför vi springer.
Ja, men det är därför vi springer här nu. Och så att ändå så kan man inte förstå att folk fortfarande att, ja, men så ska det spökas ut och så här. Nej, men det är väl bara jag som utspökad, så jag, för jag var ju Babsan liksom. De andra är väl, här har du en hel barnfamilj, de ser väl ganska så här, ja, men jag tycker alltid att det ska vara så mycket extra runt det här med när det är med Pride och allting. Varför kan inte ni också vara som vanliga människor och så? Ja, men alltså, då blir man, men gud, tänk att det finns så många som går och är så bekymrade över att det ska vara lite glittrigt och lite regnbågsfärger och liksom att hon tyckte väl att vi skulle skärpa till oss och vara lite mer beigare liksom. Och kunde springa i ett vanligt maraton. Det är väl inget märkvärdigt om man är. Hon hade ju en värld. Hon tänkte ju rätt. Men hon presenterade det så fel. Hon tycker att varför ska ni ha en parad för? Ni kan väl gå i vilken demonstrationståg som helst. Och varför skulle vi ha ett eget lopp? Och varför ska det vara så mycket tok runt era grejer? Hon menar att det är väl, ni är väl inga annorlunda än någon annan. Och det hade hon ju rätt i. Men hon sa det på ett väldigt konstigt sätt.
Men i stora delar av världen och även i Sverige så anses.
Ja, det är ju dödsstraff i vissa länder. Det är fortfarande förbjudet över, jag vet inte om det är 70 länder där det är förbjudet, liksom straffbart. Och det är väl det här dödsstraff i över 20 länder.
Mm. Ja, fram till, vad var det, 1979?
Mm, då var vi i sjukdom i Sverige också.
Ja. Och det är inte länge sedan.
Nej, herregud.
Det är inte.
Det var, ja.
Vi ska gå vidare, höll jag på att säga. Jag ska släppa iväg dig nu.
Vad snällt.
Vad jätteroligt
att du ville komma. Att få komma hit, så får vi se hur det blir. Ska det redigeras det här då, eller ska det bli som det är?
Jag klipper så lite som möjligt. Ja, eller inte ens jag, utan jag har en person som är bättre. Ja. Nej, men det blir så mycket live on tape som möjligt.
Vad kul.
Ja.
Jätteroligt.
Och jätteroligt att du vill vara gäst just under den här veckan också.
Mm, det är fantastiskt.
Det känns passande.
Vi ska ut nu och kärlek till alla. Kärlek till folket.
Ja, verkligen. Och lycka till med egna showen.
Ja.
Den ska jag gå och se såklart.
Man kan man inte ettlivirosa.se kan man visst gå in och titta. Ett liv i rosa ihop då. Ettlivirosa.se. Där kan man se vad vi spelar.
Perfekt. Och så vet jag att du har egen Facebook-sida, eller Babsan har egen Facebook-sida och eget Instagram.
Ja.
Babsan
58 heter jag där på Instagram.
Hon är också född 58 då?
Ja, eller? Det har ju blivit så på något vis. Fast, ja. Men det kanske var lite dumt. Jag skulle ju ha sagt 65, för det är ju hur gammal hon är, säger vi.
Även när du är 85.
Exakt, du var 65. Ja.
Tack så mycket för tack att du kom mycket. Och gästade.
Jättekul, tack.
Hej då.
Dansar aldrig nykter på ett tjavigt stadshotell, en regnig torsdagskväll med Janne eller Kjell. Där har man slarvat bort en gutta stil som en gång fanns, ingen elegans, en sorglig parningsdans. En kylmontör som trampar på min tå, så groggad att han inte ens kan stå. Jag vill ha en sofistikerad herre, de är dessvärre färre än man tror. Var finns han som är stilig och belevad och passionerad? Ge mig en spanjor, ja må jag leva, ge mig en spanjor.
Arriba, 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 arriba.
Och var finns det en kar som tinar upp mitt frusna blod, som för mig till sitt bord och viskar vackra ord? De och flörtar med en billig servitris på amatörers vis, succé naturligtvis. Var finner jag en äkta gentleman? Här samlas de som vill men inte kan. Jag vill ha en sofistikerad herre, de är dessvärre värre än man tror. Var finns han som är stilig och belevad och passionerad? Man tror. Var finns han som är stilig och belevad och passionerad? Ge mig en spanjor. Jag vill ha en sofistikerad herre, de är dessvärre färre än man tror. Var finns han som är stilig och belevad och passionerad? Ge mig en spanjor.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.